Alltså det mesta är lången sjungt, det är färdigt, hörigt, proklamerande sånger. Det är nog dags för mig att gå med i kören. Där har jag sluppit att predika nu. Nej, det vill jag göra, så att det är inte det. Men temat nu, så här ingen nära jul, det är Herrens moder. Så nu ska vi läsa ifrån Lukas evangeliet, det första kapitlet. Och så är det vers 39 till 42. Och vi läser i Jesu namn. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Amen. Maria är den som var mest välsignad, alltså den som var mest gudomligt privilegierad av eller bland kvinnor, eftersom hon skulle ha, eller som hon skulle bära Jesus i sin mage. Och han var den högst välsignade bland alla människor. Det här är stora grejer. Och Lukas, som vi har läst det nu, han börjar ju på ett visst sätt. Och Lukas, han börjar framförallt att lägga saker i ordning och till rätta, om man säger så. För i de första verserna i Lukas så säger han så här, att många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss, så som det har berättats för oss av dem som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Det är ordningens man. Så gör vi ett litet hopp till hans kompis och kollega Matteus. Han börjar också vackert i den första versen i Matteus. Där det står så här, att detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Det är Matteus 1:1. Sen går det långsamt eller snabbt utför. Det beror på hur den vill se det. För då kommer släkttavlan. Och jag tänker att det måste ha många och goda skäl om man ska börja världens bästa budskap med en släkttavla som nästan får snubbla sig igenom. Alltså, jag kan se ibland att Gud är långt före sin tid, tänker jag. Jag bara gör ett litet hopp till skapelsen. Han är den första som inför arbetstidsförkortning. Du jobbar 6 dagar, det 7:e dagen skulle vara ledig. Och i släkttavlan så är han så långt förut i, så jag anat inte. Här är det män som föder barn. Alltså Abraham blev far, Juda blev far, Salomon blev far och så vidare. Det är självklart, det är skämt, om du fattar ju det. Men lite längre fram i Matteus, som jag skulle ha slått upp för länge sedan, så ser man att det är bara en kvinna som föder. Och Jakob till Josef, Marias man, av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Visst är det vackert? Alltså denna släkttavla som Matteus har nu, den visar främst 3 grejer som jag tror. Och 2 utav dem, det är utifrån det som Matteus hävdar och vill visa. Det är att Jesus Kristus, han är den utlovade Messias. Och så vill Matteus besvara två frågor här nu. Har han rätt att be kung? Ja, absolut. Han är Davids son. Det är liksom första anhalten där. Ja, men är han jude då? Ja, då drar han till Abrahams son. Det ser du. Det är mycket, mycket vackert beskrivet tycker jag. Och i den här släkttavlan nu, som dessutom är fylld till bredden med män. Och det var helt i sin ordning, enligt den judiska traditionen, när man skulle göra den här släktlinjen, så var det bara gobbar som vi tog med. Så möter vi även här nu, alltså åtminstone fem kvinnor. Fyra är lite speciella här nu. Och de utmärker sig lite grann. Här möter vi en som är utklädd till prostituerad, som ligger med sin svärfar. Vi möter en som är riktigt prostituerad. Vi möter en utlänning, alltså en moabit. Vi möter en äktenskapsbryterska. Och vi möter en tonårsgraviditet här nu. Det är Tamar, Rahab, Rut, Batseba och Maria. Men Maria har inte gjort något gärt här nu. Det är ju den enda skillnaden. Utan Gud hade utvalt Maria till detta specialuppdrag. Och hon liksom underordnar sig Guds vilja där. Och så är det en tredje grej. För det fina med släkttavlan, som inte bara besvarar dessa frågor nu om han har rätt att vara jude, eller om han har rätt att bli kung och om han är jude, så visar det en tredje sak. Detta såg jag häromdagen. Det är helt uppenbart givetvis. Men släkttavlan. För tänk nu om vi har gjort samma visa med alla män. Som jag precis nämnde med kvinnorna här nu. Om vi hade gjort det. Så blir budskapet ännu tydligare och ännu viktigare. Med varför Jesus skulle komma hit till jorden. För ängeln säger till Josef att Maria ska föda en son. Det är det han säger. Och han ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Så står det i Matteus 1:21. Och han ska söka upp det som var förlorat. Står det i Lukas 19:10. Så tänk dig detta stora, gigantiskt fina nu. Att du och jag, syndiga människor, är inympade i Guds stora familj. Där får vi vara med. Och i detta så kan vi få stämma in på ett sätt, om du vågar, i det ordet som Paulus säger. Och ibland dem, alltså syndare, är jag den största. Tänk dig. Så när jag läste släkttavlan och såg vers 21 där, att han ska ge honom namnet Jesus för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Så tänkte jag så här, vad är du räddad ifrån? Och hur var det när Jesus grep in i ditt liv? Nu ställer jag den frågan till dig. Alla kanske inte kan svara just nu, men jag ställer den frågan och jag gör det igen. Vad är du räddad ifrån? Och hur var det när Jesus grep in i ditt liv? Jag vet hur det var när Jesus grep in i mitt liv. På ett radikalt sätt. Hur han med bokstavligen starka hand fick lutta mig ur vant. För det varit med om en liten onödig olycka. Och så jag berättade en annan dag när kameran slukt. Ja, men alltså, jag har inte alltid varit pastor. Så är det ju. Det finns ett före och ett efter och ett under tiden. Hur Gud fick lutta mig ur dödens grepp på ett sätt. Och ställa mig på en stadig mark. Kommer du ihåg det? Jag vet hur det var när Gud fick gripa in. Därför blir de verserna så otroligt stora när jag läser det, att han har kommit för att frälsa sitt folk från deras synder. Han har kommit för att söka upp. Det är det som är hela grejen. Så hur var det när Jesus grep in i ditt liv? Hur var det? Och vad är du räddad ifrån? För du är definitivt räddad till någonting också. Att Maria blev utvald av Herren att bära Gud i sin mage, det är en svindlande tanke. Det går nästan inte att greppa överhuvudtaget, tänker jag. Men det som Jesus gör i frälsningen, genom sin nåd och i sin barmhärtighet, alltså i sin nåd, det vi inte kan förtjäna, och i sin barmhärtighet, alltså det hans, där han visar medlidande för oss i våran nöd, det är vad det betyder. Det är att han låter Guds ande bo inom oss den dagen då vi tar emot han i våra liv. Hur stort är inte det då? Maria bar Gud inom sig. Men vi, den som tror på Jesus Kristus som sin Herre och frälsare i sitt liv, han får Gud inom sig. Inte 9 månader. Hela livet. Det är också svindlande stort. Vi knäpper på det här, mina vänner. Tack himmelske far för julen, Herre. Vi tackar dig för detta stora Jesus. Att du valde, Herre, att komma hit ner till oss, Herre. Och frälsa och rädda oss, Jesus, ifrån mörkret och in i ljuset, Herre. Vi tackar dig för det stora Jesus. Tack att Maria fick bära dig, Herre. Men tack att du också tar din boning i oss, Jesus. När vi tar emot dig i våra liv, Herre, så får vi bli uppfyllda av Guds helige ande. Det är stort, Jesus. Hjälp oss, Herre, denna julen att fästa våra blickar på dig. Och verkligen påminna oss och vandra i att du faktiskt har kommit, Jesus. Och tack, Jesus, att vi får till och med vänta ivrigt på att du ska komma tillbaka, Jesus. Vi lägger resten av den här gudstjänsten, Herre, och det som julen har att erbjuda, Herre, i dina händer, Jesus. Vi ber om en fröjdefull jul, Herre, där du får lysa upp varje hjärta, Herre, med ditt gudomliga ljus. I Jesu underbara namn. Amen.